Hej kära radiolyssnare, nu följer en radioföljetong. Det är Jenny Maria Ödmans Vålnaden på Tyresö som skrevs 1886 och detta är del 1. Vålnaden på Tyresö, Vita frun. Vid en av Östersjöns vackraste vikar resa det väldiga tornen av en gammal borg sina spetsiga gavlar över skogstopparna. Det är Tyresö herresäte, beläget på en höjd mitt i fägringen av en underbart rik natur, på samma gång vild och kraftig, som mjuk, leende och vek. Mörka, djupa furuskogar, doftande av barr och ljung, mosslupna klippsprång där vårsol smälter vinterdrivan i sorlande vattenfall och skuggiga dalar. Omväxla med solbelysta höjder, täcka lövdungar, fruktbara fält och blomhöljda ängar. På vägen från Stockholm till Tyresö redo tvenne ryttare, ömsom i sakta skritt, ömsom i stark trav, så som det för ögonblicket följde min. Den ena av dem var ägaren till Tyresö, greve X, som trots sin höga ålder hade ridit hela den 2 mil långa vägen till sitt gamla gods. Hans följeslagare var en helt ung man, på sin höjd 35 år, fastän hans växt var hög och oklanderlig, hans ansiktsdrag vackra och regelbundna, hans blonda hår och skägg med en svag skiftning i rött tätt vuxna, låg en viss levnadströtthet i alla hans rörelser. Man kunde misstänka att han ibland kvävde en hemlig gäspning. Du skulle se dessa skogar och dalar, Saltykov, i sin fulla grönska och belysta av sommarens sol. Vad tycker du själv? Är inte mitt Sverige fullt av underbar skönhet, yttrade den gamla greven med ungdomlig hänförelse och på flytande franska. Det var första gången Saltykov befann sig i Sverige. Han hade genom en händelse sammanträffat med greve X i Paris och av denne låtit övertala sig att utsträcka sin resa till Sverige. Nu återstod endast att gästa Tyresö, där greven likväl mycket sällan vistades, emedan hans grevinna icke rätt väl trivdes där, för en egendomlig orsaks skull, som dock icke länge förblev någon hemlighet för den simplaste dagsverkare på slottet. Hon var nämligen starkt vitskeplig och hade, liksom alla andra, hört den sagolika sägnen om vålnaden på Tyresö, eller den vita frun, som ibland därstädes visade sig. Somliga hade sett henne i den långa slottskorridoren utanför de numrerade gästrummen. Hon kom alltid ut från rum nummer 11, stannade ett ögonblick utanför dörren nummer 14 och så försvann hon med ens längst bort i gången. Det var en gång en afton då skymningen redan föll in genom slottsfönstren som grevinnan ämnade sig ut i parken. Hon hade kommit ned på borggården då hon av någon oförklarlig maning vände sig om och tydligt fick se vita frun sväva fram genom portalen och utför den vänstra sidotrappan. Skepnaden gled dimlikt fram nedför sluttningen över kyrkvallen och försvann slutligen genom kyrkogårdsgrindarna. Greven skrattade tvivlande åt vad hans grevinna förtällde honom, men kunde ej övertyga henne om att hennes syn blott var ett foster av en uppjagad fantasi. Vad jag med egna ögon har sett kan icke vara någon fantastisk synvilla, svarade hon, djupt sårad av sin makes skämt. Sedan dess hade hon ej, och skulle ej heller, mera sätta sin fot inom Tyresö område. Är detta Tyresö? Frågade Saltykov, pekande på slottet som skymtade fram bortom skogen. Ja, det är Tyresö, mitt vackra Tyresö, som jag aldrig skulle vilja lämna om jag kunde få min familj att vistas där. Därpå berättade han om vålnaden och hur oförklarlig det var att förnuftiga människor kunde sätta sin tro till dylika amsagor. De hade nu hunnit fram till kyrkan och redo uppför vägen. Den gamla hushållsföreståndarinnan, Ursula, som bodde i den övre våningen en trappa upp bredvid gästrummen, hörde travet av hästarna. Hon såg ut genom fönstret och gav till ett gällt rop av överraskning. "Det är ju själva den nådiga greven!" utbrast hon och skyndade ut i farstugången och bultade på en dörr. "Är du inne, Saturninus?" Saturninus var en dvärg, väderstygligt ful, med små korta ben och på de uppskjutande axlarna ett stort klumpigt huvud, tätt bevuxet med toppigt hår, fordom lingult, nu grånat. Han var född på godset och kom i grevens tjänst då denne genom arv tillträdde Tyresö. Han fick fortfarande stanna sedan den grevliga familjen tycktes på allvar ha övergivit slottet. Han övervakade att ej rost och mal förtärde slottets styrbarheter, dammade och vädrade de stora rummen så att de alltid stod och redo att kunna mottaga sin ägare och dennes gäster. "Greven har kommit!" ropade Ursula. "Greven?" och tokprat. "Greven!" Han linkade likväl efter husföreståndarinnan. Men innan det värda paret hunnit ned på borggården hade redan greven och hans gäst blivit mottagna av förvaltaren. Den gamla hushållsföreståndarinnan gick ändå ned till högra trappans sista steg där hon gjorde en djup, sirlig nigning. "God dag, min kära Ursula," hälsade greven helt vänligt och skakade hand med gumman. "Ni blev överraskade, inte sant? Nå, vem kunde vänta mig just nu? Jag för med mig en gäst som du ser, Ursula." "Det är en furste, en mäkta förnem herre," skämtade han. "En furste? Ingen kunglig person heller." Hon såg på främlingen om hon skulle i honom känna igen någon av den kungliga familjen. "Åh nej, det är en rysk furste. Du har väl hört talas om att det finns ryska furstar som icke höra till det regerande kejsliga huset." Ja, det hade hon nog både läst och hört talas om. Men hon häpnade över att grevens gäst var en ryss. Att han var vacker och ståtlig var det icke tu tal om. Men att han var ryss, det ville hon ej förlika sig med när hon betraktade honom i smyg. Greven förklarade för sin gäst vem den gamla frun var och i vilken egenskap hon hade plats på godset. Saturnius hade också fått några vänliga ord av greven. Då försten fick se den fule dvärgen var han nära att brista i skratt. Så löjlig föreföll denne, där han struttade med sina små ben uppför trappan för att skynda att öppna dörren till den stora salen. Greven förde försten in i det bredvidgränsande, så kallade förmaket. Här slog det sig ned till vila under det att hushållsföreståndarinnan bestyrde om det förfriskningar greven hade befallt. Det var beslutat att försten skulle stanna flera dagar på Tyresö. För att förströ honom hade greven inbjudit ett utvalt sällskap som skulle anlända redan följande dag. Man skulle segla ut till havs, jaga älg i skogarna och bese traktens naturskönheter. Den ryska försten var mycket förvånad över det enkla sätt varpå greven mottogs av sina underhavande. Annorlunda plägade det tillgå på hans gods i Ryssland, där både frie och livägne strömmade till för att i slavisk ödmjukhet kyssa hans händer och kläder. Han yttrade dock ingenting. Han gav endast akt på allt och tänkte inom sig att det gick bra mycket ståtligare och värdigare till i Ryssland än i detta lilla land med sina självsvåldiga seder. Men då han fick se den lille dvärgen, hur beskäftigt han slog sina lovar omkring sin herre, kunde han ej längre hålla tyst. Är det en dvärg eller narr? Vi brukar inte narrar i Sverige. Jag tänkte att det icke heller nu längre funnits i Ryssland. Jo, det finns allt. Vore jag i ditt ställe skulle jag hänga narrkåpan på den lilla dvärgens axlar. Han är mig en liten lustig filur. Saturninus förstod av förstens min att denne gjorde narr av honom. Han hade också ett hjärta i sitt bröst. Ett verkligt varmt, vekt hjärta, så mycket mottagligare för smärtans nålstyng. Han drog sig till dörren och försvann. Emellertid gjordes tvenne gästrum i ordning för den förstlige främlingen. Den stora sängen bäddades med ejderdunsbolstrar och ett av de gamla paradtäckena framtogs. Saturninus höll just på att ta fram silvret till nattduksbordet då husbondens klocka kallade honom ned i våningen. Tänd ljusen, tillade greven på sitt alltid lika vänliga vis. Försten hade svårt att hålla sig för skratt då dvärgen klängde upp på en hög pall för att komma åt att tända de tjocka vaxljusen i de höga silverarmstakarna. Varifrån har det där trollet kommit? Frågade han sin värd. Han är född på Tyresö och jag tror att han aldrig varit ens utom socknen. Stackare, han är djupt att beklaga. Och det tvivlar jag på. Han har det säkert mycket bra här. Om jag rådde om honom, den lilla tomtenissen, så skulle han snart få se på annat. Greven sa det ingenting. Han tyckte icke om sin gästs hjärtlösa skämt. Är förstens rum i ordning? Frågade han sedan. Det fattar sig mycket, endast några små nödvändighetsartiklar. Låt mig för all del få ligga i den där spökkammaren du talade om, min vän. Har försten fått nummer 11? Ja, nådig herre. Gott, du får sova i spökrummet, Gregor. Den där tomten tror väl också på vålnaden. Kanske har han sett henne. Fråga honom. Det vore lustigt att höra. Försten undrar om du, Saturninus, har sett Vita frun. Har försten reda på henne? Saturninus blev förbluffad. Jag har talat om den där barnsligheten, sa greven. Säg då, försten, nådig herre, att jag har sett henne med mina egna ögon. Det var en gång som hon snuddade tätt förbi mig där uppe i korridoren. Jag försökte få fatt i hennes vita klänning, men jag grep i tomma luften. Säg honom också, tillade han med det djupaste allvar, att i samma rum där han ska sova har ett mord blivit begånget. När vet jag ej, men det var nog för mycket länge sedan, eftersom mördaren och hans offers namn fallit i glömska. Det sägs att det var själve slottsherren som med ett dolkstyng mitt i hjärtat dödade sin unga dotter. Hon hade blivit kär i en ofrälse, en mycket lågättad man, och hennes stränge fader hade fått en vink om att hon ämnade rymma med sin älskare. Han överraskade henne då hon just var i begrepp att fly genom fönstret på en silkestege, säger man. Det var då han icke skonade sitt eget kött. Hennes hjärteblod har lämnat outplånliga fläckar efter sig på golvet. Man kan se hur det har runnit och stannat i en pöl. Det har sugit sig så fast i golvtiljorna att det icke kan skuras bort, om man också skurade till domedag, då alla hemliga gärningar skola uppenbarade vara. Säg först än det, och må han icke skratta, för det är dagens sanning. Greven upprepade för försten allt vad dvärgen med sådan naiv övertygelse hade berättat. Det skrattade bägge till Saturninus stora harm. Ja, jag blev inte stött, sade greven och klappade honom välvilligt på axeln. Är detta allsammans du vet om Vita frun? Ingen vet om det är den mördade unga frökens vålnad som går igen, men man antager det. Om hennes ben bara påträffades och fingo en kristlig begravning, så fick också hon ro, stackars själ. Fadern dolde sin brottsliga gärning genom att mura in dotterns lik i något av källarvalven. greven omtalade nu i sin tur för försten det befängda slutet på den gamla sägnen som bevarades av folket och gick i arv från far till son. Då den enkla supé som Ursula i hast kunnat åstadkomma var slutad, sade greven: "Du kan nu behöva gå i vila, Gregor. Jag känner mig själv ganska trött. Om du önskar skulle jag skicka upp någon lektyr till dig." Då Saltykov kom in i gästrummet, sedan han först givit akt på nummer 11 över dörren, såg han sig omkring. Rummet var icke stort, men antikt och ytterst praktfullt möblerat. "Men blodfläckarna? Var finns då blodfläckarna?" sade han och sparkade undan den turkiska mattan som Ursula löst utbrett över golvet. "Ja, försten såg verkligen några stora mörka fläckar som mycket väl kunde vara blod. Men det berörde honom icke det ringaste, han endast skrattade. Det smakade ljuvligt att få sträcka ut sig på dessa mjuka bolstrar. Han kände sig verkligen något medtagen av den långa ritten och skulle säkert icke länge orka läsa. Han försökte ändå. Det gick bra i början, men så blev ögonen så småningom slappa och allt oftare avlöste gäspningarna varandra. Då han släckte ljuset låg han en stund och kämpade mot sömnen. Han hade lagt sig på rygg och ville nu vända sig åt väggen, men omöjligt det var, som om han förlorat all sin viljekraft. Han kände sig liksom förlamad och något tungt tryckte över hans bröst, så att han med möda kunde andas. Han öppnade ögonen och tyckte sig se en kvinnlig skepnad stå böjd över sig. Han såg ej hennes ansikte, ty hela gestalten var insvept i något tätt men ändå genomskinligt tyg, icke olikt en lätt spindelväv, fast en bländande vit. Han ville ropa, men hans tunga låg som stelnad i hans mun. Denna syn och detta tillstånd varade mycket länge, men plötsligt drog sig vålnaden bort och tycktes upplösas i månskenet i rummets bakgrund. I samma ögonblick återfick han krafter och rörelseförmåga. Han satte sig upp i bädden och torkade svetten ur pannan. Han kände sig ruskig till mods, slog i ett glas vatten och tömde det till botten. Sedan låg han länge och lyssnade, men allt förblev lugnt och stilla. Slutligen somnade han tungt. Då han vaknade stod solen redan högt på himlen. Han ringde. "God morgon," hälsade greven muntert. "Du har sovit länge och gott." "Nå, har natten varit ostörd?" tillade han frågande. "Jag har ridits av maran," svarade försten skrattande. "Det händer mig ibland, högst obehagligt. Man får då så galna fantasier. Det var ett riktigt spektakel. Men jag tyckte mig se den där vita frun. Hon stod böjd över mig och nästan kvävde mig. Icke, tänkte jag dock på den där befängda historien sedan jag lagt mig. Det är en fördömd sak att ridas av maran." Ni har hört första kapitlet av Vålnaden på Tyresö. På återhörande.